Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vad var det för liten... Fanfar.
Det var mitt ett års fanfar. Det här är avsnitt nummer 52. Vi har faktiskt hållit på i ett år, Malin.
Ja, det har vi. Alltså det är faktiskt otroligt kul. Och jag tänkte på det. Jag skulle vilja gå igenom lite. Vi ska lägga ut det på vår Instagram, Keeping Up med Jenny och Malin. Alla olika avsnitt och vad vi har gjort för dem som har börjat. För vi har fått ganska många nya lyssnare nu i sommar. Och då kan vi gå tillbaka och även för oss själva och se vad det är vi har pratat om.
Ja, tänk vad vi har pratat. Det har ju varit många ämnen det här året. Det måste jag säga. Det har varit en intressant dagbok, för det har... ju varit ett av de mest intressanta åren kanske i våra liv.
Det har varit kaos, Jenny.
Alltså, men det har varit kaos.
Vad snackar du om?
Världen har varit upp och ner. Ja. Det har varit olika kontinenter och det har varit alltså det har verkligen varit innehållsrikt.
Flyttlådor, stress, ja. Nattliga sömnproblem, mycket kul.
Mycket nattliga sömnproblem, det är faktiskt väldigt sant. Men det är också intressant att du nu då har flyttat in i nytt hus och sitter där med flyttlådor, vilket inte är helt olikt hur det var för ett år sedan, men i ett annat hus.
Vadå, vad är det du vill säga, att jag inte utvecklats något? Jag är samma sits som för ett år sedan.
Nej. Nej, det är mycket som har hänt, menar jag bara. Nu är det ett nytt hus du flyttar in. Men vi pratade ju om det här med podd ganska långt innan vi faktiskt började. Jag kommer ihåg att vi textade någon gång när du var i New York redan då, när det började bli lite skvaller om att du skulle flytta över. Jag kommer ihåg att jag pratade med Karin en del, för att vi avslutade vår podd efter att vi hade poddat många år ihop, och Karin kände att hon ville ha en break. Och även om det kanske mest då var Karin som kanske var lite drivande i det.
Ja, men det var lite rörig start, tror jag, för jag tror också att jag kom väl lite naivt in. Jag hade ju lyssnat på att det är en veckas bläck. Jag tyckte jättemycket om den, men kanske inte jättemycket. För det här var
Vadå, du tyckte inte jättemycket om den?
Jag lyssnade på den, men jag tyckte inte jättemycket om den. Nej, jag sa, jag har lyssnat på den, men inte jättemycket. Så att jag hade ju inte riktigt kanske förstått att ni, det var 4 år, att ni kört på. Ni hade ju också en hängiven fanbase. Och precis när vi började det så blev det ju lite så här, aha, men gud, vem är den här konstiga nya personen som kommer in? För du och Karin hade ju verkligen varit en duo. Samtidigt som du sa, Karin och du, eller Karin vill inte riktigt fortsätta podda, och ni hade tagit en break och du ville ändå fortsätta. Och du kommer ju också ihåg min tvekan i början också, eftersom Sigge, alltså min man, jag är tillsammans med.
Ja.
Vad fan,
ja, du är
frågan
ihop med honom.
Är vi ihop? Ja. Han har ju poddat i 10 år, så det känns som att det där med podd ändå inte var något jag var så jättenyfiken på. Sen måste jag säga att mycket tack vare dig har det varit så skitkul det här året. Alltså jag tycker det är jätteroligt. Och sen lär man sig
dito. Jag tycker mycket om våra samtal.
Nej, men verkligen, så tror jag också så här, vi har lärt känna varandra mer det här året. Men också man har, eller det kunde väl du innan, men jag vet de första avsnitten när vi avbryter och vi pratar och det hej och. Men jag tycker att det har varit men fantastiskt roligt. Och jag älskar att podda med dig, Jenny.
Ja, jag älskar att podda med dig, Malin.
Och jag är så peppad nu och jag är så glad. Det känns också som att jag har dig, även om vi kommer fortsätta, även om du kanske flyttar till Sverige. Eller när du flyttar till Sverige.
Nej, jag flyttar till Sverige.
Nej, jag vill inte. Så känns det som att man ska, vi ska fan gå loss det här året extra mycket. Som det känns, nu har jag dig på lån här ett år till.
Ja.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. Som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar så att de vet vad tonåringarna vill ha och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor som jag alltså skulle älska att köpa till och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Eller är det inte ett år?
Du har jo. Ja, nästa sommar. Nästa sommar säger vi.
Nästa sommar.
Att vi ska flytta. Alltså jag går ju runt och har så blandade känslor. Alltså, mest är det faktiskt så här, lycka och att vi äntligen har tagit det här beslutet. Mm. Det har liksom varit long time coming på något sätt. När vi skilde oss, då ville jag flytta direkt egentligen. Filip vägrade.
Ja, det måste ju kännas som att man vill flytta då hem. Alltså,
det
man
var liksom den initiala. Det var bara, jag måste hem, jag måste dra trygghet och så vidare.
Men hur kom det sig att du inte gjorde det då? Liksom?
Alltså Filip, alltså, han vägrade. Och det var ju liksom en ganska så här, jobbig separation redan. Jag tror jag orkar liksom inte ta den fighten heller. Samtidigt som jag kände att jag liksom litade inte riktigt på mina känslor heller. Man ska ju inte ta stora beslut som det innan man, när man är kanske i den.
Exakt, i en
alltså, kris, i det kaoset, i krisen. Det, ja. Så då kände jag, jag ger det ett par år. Kompromissen blev väl att vi ger det ett par år och så får vi se. Och det var nu 4 år sedan och nu känner jag fortfarande att nej.
Det är 4 år sedan, det är lång tid.
Ja, det är faktiskt lång tid. Och så känner jag nu ändå att nej, jag vill fortfarande hem. Och det känns helt rätt av massa olika anledningar. Så att nu när man väl har tagit det beslutet, då känns det så skönt. Inte ha någonting som man funderar på framöver. Men sen vet inte jag om det är rätt. Jag kanske verkligen kommer längta tillbaka och vill vet vad som händer. Men nu känns det helt rätt. Samtidigt som jag går runt här och tänker bara, gud vad jag älskar. Alltså jag älskar vårt hus, jag älskar vårt kvarter. Man kommer sakna massa saker.
Ja, men nu kommer du uppskatta allting här. Värmen, hettan, bränderna, kaoset. Nej, men det är ju fantastiskt. Men jag tänker mer att det är så spännande för att hade du inte stannat hade du inte träffat Sev.
Nej, precis.
Och också att du råkade träffa en person som också är öppen inför att flytta. Men för honom blir det väl som att flytta till Europa. Alltså det är så spännande.
Ja, han tycker att det är
men
så spännande.
Men hur mycket kan han om Sverige egentligen? Man är ju rädd för den grejen. Att han har ju varit där när det är high season och fab.
Ja, men det är väl klart att det kommer ju säkert att bli en liksom chock när regnet piskar vågrätt på något
i ansiktet från
rakt i ansiktet en november eftermiddag när det är kolsvart klockan 4. Men samtidigt så är det väl så mycket mer än så Sverige. Alltså, han är ändå duktig tycker jag på att förstå sig på och läsa artiklar och kolla nyheterna och läsa nyheterna och sådär och faktiskt.
Nej, men är det någon som klarar det här så är det ju Sev. Jag är inte det minsta orolig. Han kommer trivas toppen där. Men och på något sätt tänker jag också i er relation för att det här kommer han ju också förstå för att du är ju ändå en utlandssvensk i USA. Att han kommer få ditt perspektiv på ett helt annat sätt. Så jag tänker också ni som i ett förhållande eller en relation att ni kommer förstå varandra mer. Ja. Ja, men det är sånt, även om du vet såklart att det kommer vara så sen när han... Liksom...
Men nu börjar jag skratta. För en kompis sa någon gång om, jag kommer inte ihåg, en kompis berättade om hennes kompis. Hon hade bott utomlands en massa år. Jag tror dock att det var ett ganska exotiskt land. Jag tror typ att det var Bali eller något sånt där. Och träffade en man och de hade gift sig och han var ju så sexy. Alltså han var så härlig och han visade runt henne på ön och de var ute och liksom segla och han fiska och hade något härligt hus och höll på med. Du vet, han visade henne runt, han var ju liksom kung.
Kung på Bali.
Ja, men sen så ville hon hem till Sverige och han skulle med hem till Sverige. Hon hade åkt lite innan. Och sen skulle hon hämta honom på Arlanda. Och då när hon ser honom där i ankomsthallen så är det som att hela den här förtrollningen den bara liksom bryts. Där står han i sina konstiga kläder som inte hör hemma i Sverige alls. Han vet inte vart han ska gå. Han undrar liksom vad det är för konstig mat och hon får visa runt honom. Och just det här alltså så här starka, exotiska som är så härligt någon annanstans. När han liksom går runt och trevar som en blind människa då kände hon liksom, nej men de skilde sig direkt. De skilde sig direkt.
Ja.
Men nu så känner jag väl just med mig och säger att så kommer det inte bli. Vi har varit i Sverige alldeles för mycket.
Nej, han är ju väldigt försvenskad så att man känner ju att han vill ju förstå där i ankomsthallen redan. Men absolut, så kan det ju bli.
Alltså, direkt mot snusdosorna.
Jo, oh men gud, på tal om snus, för Sigge var nere nu och letade snus här, det finns ju i
överallt,
USA. Men då hade killen i butiken sagt så här: men gud, jag är så glad att jag får sälja snus till dig. Och då sa Sigge, ja varför då? Han bara, nej för det är ingen som har köpt snus här på hela sommaren, för alla europeer har dragit. Alltså, det var inte sånt en enda snusdosa.
Ja, det är alltså bara för europeerna det finns. För annars, för det finns ju på jättemånga olika alltså bensinmackar.
Nej, han bara, nej, du är den första som frågar om snus. Äntligen så här blev skitglad.
Det är ju billigare att köpa snusar också.
Ja. Nej, men det kommer bli ett spännande år. Och jag känner att på något sätt att du står inför det här, att det är precis det vi har gått igenom fast åt andra hållet.
Ja, och alltså du förstår hur mycket jobb det är, för nu är det ju så här, nu sitter man med Migrationsverket och håller på.
Gud, ja. Men får Säv bara flytta så där liksom?
Nej, vi måste ha alla, vi är gifta men vi måste ju ansöka om tillstånd såklart att han ska bo där och ja, det är ju mycket pappersexercis än en gång.
Men har ni tänkt något mer på bröllopet förresten, för det har inte jag frågat. Alltså, om ni kommer köra ett stort bröllop nu eller kommer ni vänta då och göra ett svenskt bröllop sen? Eller har det bara kommit undan?
Kanske blir ett svenskt bröllop sen. Jag tror inte vi kommer göra det innan vi innan då, flyttar. Okay. Nej, det kommer inte göra. Det får bli någonting större sen. Lätt att man nu då kommer bli lat och inte göra det. Men det ska vi faktiskt. Vi ska ha en stor
fest. Men det ska inte vara så här. Vi skulle ha en fest och sen 5 år senare. Så är det ju som alla som gör så. Så får det inte bli.
Nej, det får det inte bli. Men det var också så här, det var väldigt, väldigt fint och härligt. Och när jag sitter och tittar på bilderna och liksom tänker på hur fint det var där uppe så känner jag ju mig alltså, nöjd nästan. Men det ska
ju
inte vara.
Jo, och sen var det också pirrigt för det var första gången vi fick komma ut också, Jenny. Så det var ju så stor grej. Det var fantastiskt. Sist vi pratade då så berättade jag ju om vår gamla landlord som skulle ge tummen upp för oss. Och det gjorde hon. Så 2 timmar efter förhållandet så skrev vi, kors i taket, så skrev vi på papperna på vårt nya hyrhus här. Och vi bor fortfarande kvar i Beverly Hills men har flyttat från den löjliga instängda gatan där alla läskiga Hollywood-tante bodde till en lite mer hippare del skulle jag säga, som också ligger närmare centrum, så att vi behöver inte vara så jättehögt upp i bergen, vilket du kommer se när du kommer hälsa på det här i veckan.
Alltså det ser ju helt fantastiskt ut, Malin. Alltså jag är så glad för er skull. Det ser snyggt, det är så och fräscht mysigt ut, men det ser också mysigt ut. Det tycker jag är alltid viktigt. Det är verkligen lyckat. Grattis.
Nej, men du vet ju hur många hus vi har gått igenom och det har varit så mycket strul, och även hus vi har velat ha har vi ju mist för det var någon annan som har kunnat lägga cash för hela året på bordet och hej och år. Så det har varit jättemycket strul. Jag tror att vi har skrivit på 4 hus innan det här. Och jag är så glad, Jenny, att det blev det här, att det blev fiasko med alla andra hus, och nu känner jag att det var värt att bo i en weed pool. Det var värt att ha en resväska och Nej, men det vet, allt var värt det, för att det här känns så himla mysigt. Alltså det är verkligen ett hus för en familj. Du vet ju, LA-hus kan vara väldigt fina och snygga eller slitna, men det här är mysigt. Det är det där, det finns en känsla.
Ja, och det klassiska brukar ju vara, alltså, som jag gjorde också när jag flyttade hit en gång i tiden. Det är ju att man blir väldigt läskad av alla så här mid-century modern som finns i LA. Stora glashus och moderna och stora fönster och allt vad det är. Men det är ju sällan speciellt liksom mysigt. Man ska liksom sjunka ner på soffan och läsa en bok, och man sitter där och det är någon konstig liksom ins metallgrej som står rakt upp.
Som går. Nej, men det här huset är byggt 1920, så det är verkligen, du vet ju, många hus här är ju byggda 1980 så som det ska se ut som 1920. Så att det här har ju verkligen jättecharmiga fönster, och samtidigt är det väldigt bra planerat.
Det är som mitt hus, för vårt hus är också från 27.
Det är väldigt likt ditt hus. Det var roligt, för någon som skrev till mig på DM bara, har ni flyttat in i Jennys hus? Nej. Jag bara, ja. Nej, men så att jag känner mig jätteglad, och vi var ju så ivriga, du vet ju, sista veckan här, alltså, vi gick ju på knäna för att vi inte hade fått ett hus. Och då hade vi legat och, hela dagen då, så skulle våra möbler komma som vi hade ställt undan, så de kom in åkandes här i två stora poddar som man har ställt in dem i då. Så släpper de ner poddarna på gatan, och så har man 24 timmar på att bära in allting i huset.
Go!
Verkligen. Nej, men vi var så pirriga. Vi satt ute på den här gatan klockan 7 och bara väntade på möblerna. Alltså. Och så står jag uppe och vi är liksom bott här bara några timmar. Så hör jag Sigge bara ropar, Malin, kom! Och då kände jag bara, men gud, vad är det som har hänt? Och eftersom det ändå är 2020 så förr skulle man tänka, nu har han spräckt en spegel eller tappat en tavla. Men nu tänker man, okej, det brinner. Alltså, det är tornado. Det är tsunami. Det är upplopp. Man vet ju inte vad, liksom, vad är det han skriker på. Liksom. Ja, men Jenny, så kom jag ut och det är det finaste jag sett. Då står liksom Sigge med en pappa som såg ut som en italiensk popstjärna. Vilket visar sig att han var. Och han var vår nya granne. Och han har en dotter då som ser ut som Belle, lika lång, fast i blont hår, långt hår. Och står bredvid Belle och de pratar och de fnittrar. Och så säger Sigge, möt våra nya grannar. De bor i huset där, och pekar mitt emot här, Jenny, 2 meter. Då bor en 9-årig tjej som Belle från hennes sovrum ser in i hennes sovrum. Nej, men det är så gulligt så jag dör.
Ja, gud vad härligt.
Ja, så att 2 minuter senare springer de iväg upp på Bells nya rum, och hon får, nej, men du vet, jag kände att jag vill gå in i den där podden och bara gråta, för att det här har ju varit oron här, att liksom, nej, men du vet, kompisarna, och att det är det de har missat nu när skolan har varit stängd.
Ja, men alltså det här har vi ju pratat om. Jag tycker att det är så jobbigt, för att när vi var i Sverige nu i sommar och man kände sig fri och barnen sprang runt och vi var med kusiner och mina vänner som har barn i samma ålder som Ilse och Tage, och vi lekte och det var så normalt, och så kommer man tillbaka till det här. Ja, men barnen är ju jätteglada att vara hemma och de har sina rum och de har sina leksaker och grejer, men så kommer ju ändå verkligheten ganska snabbt ändå. Då är det Zoom-skola och det är munskydd på och ute och så vidare.
Ja, det är extremt.
Och Tages skola har ju faktiskt börjat, så idag droppar jag av honom i skolan här för första gången. Han grät hela vägen.
Nej.
Det kommer ju släppa, såklart.
Han är för liten för att uppskatta att det varit stängt. De tycker bara det är mysigt.
Ja, men för hans del så är det ju verkligen inte något trauma. Han tycker att det är så härligt. Vi hittar på grejer hela tiden och mamma är med och Zev badar och allt vad det nu är. Men Ilse märker att hon, så här, hon känner det här. Hon tycker liksom att det är tråkigt för alla våra vänner. Jag fick sms från den här mamman som vi har pratat om innan då, som kom hit i något munskydd, och vi skulle ha munskydd och allt för det var när vi var utomhus. Då skrev hon igår, hon bara, hej, ni är tillbaka. Jag tänker nu när det är bättre luft att barnen kanske kan leka. Och direkt så blev jag så sjukt provocerad, nu när det är bättre, luft. Alltså du är så rädd för allting, så att jag kan inte svara dig. Alltså, jag kan inte göra det. Det går inte. Vi har ingenting gemensamt. Och det är ju det som är problemet, att jag känner det med ganska många människor. Vi har ingenting gemensamt. Vi kan inte liksom, ni prioriterar fel, ni är för rädda. Det går inte att leva så här. Och Ilse känner det också. Jag tycker det är så jävla sorgligt. Och hon har verkligen så här varit ledsen för att hon saknar sina kompisar. Framförallt i Sverige. Vi har många vänner här som har flyttat. Sen är ju det här övergående. Det är ju inte liksom...
Det är klart
att det skulle lösa sig här också. Men jag förstår att det är, liksom, det är ändå någonting hon verkligen känner. Men så hade ju vi kalas här för Tage i lördags. Det var ju väldigt mysigt.
Ja, det var så mysigt, Jenny. Gud vad du har gjort fint. Du slog sig igen också mysigt i tusen. För det är också verkligen sådär... familjemysigt planerat allting.
Ja, men och vi hade ju, det var ju alla våra liksom tjejkompisar, det var Karin och Sofie och det var Peppe och Mona och ja, vi var ett stort gäng. Precis när alla gick, eller ni hade nog åkt precis i alla fall, så kommer en granne på gatan som jag pratat med någon gång tidigare. Hon har en dotter som går i en parallellklass till Ilse. Så att vi har ju aldrig lekt tillsammans, för de har inte gått i samma klass. Men då kommer hon och hon ser ju liksom det här tåget av människor som kommer.
Ja, jag vet, det var som att vi kände att vi var där och syndat hos dig. Vi skrattade åt det, ja.
Ja, precis. Och Karin bara, ni är ju galningarna på gatan, förstår man. Bara, ja, men jag bara... Det skiter vi, det spelar ingen roll. Och hon stannar där och hon bara, hej! Och bara, hej!
Vad är det här för äckligt?
Ja, då stannar hon kvar i alla fall och fortsätter prata. Hon bara, ja men jag har tänkt på dig verkligen. För ni är från Sverige, att ni håller ju inte på med det här. Att det är, för ni är ju inte så rädda av er. Jag bara, nej. Alltså vi är ju försiktiga, men vi är kanske inte så rädda. Hon bara, nej. Gud vad härligt, vi måste umgås. Jag bara, åh vad härligt. Och då var det som att det löste sig. Och Ilse och den här tjejen började direkt leka. Sprang in och började leka med hennes hästar och hade sig. Och då blev jag så lycklig att saker och ting kan vända så fort.
Nej men vi kommer vara så poppis snart. Alltså du förstår ju det, folk är så trötta på det. Nej men och som du säger, den här lyckan nu, de här tre dagarna vi har bott i det här huset. För att det som hände sen, som Ilse och Belle liksom verkligen har ju varit ensamma på det sättet. På ett sätt har de varit väldigt nära oss, men de har ju varit ensamma mycket mycket mer än de är vana vid, såklart. Men det visar sig också på den här gatan, Jenny, att det bor sex stycken nioåringar. Så min dotter är ju nio. I var och ett av husen. Jag är helt chockad. Så liksom, några timmar senare hade vi sex barn här som sprang omkring. Det kom in någon hund och jag kände, oj, nu har vi fått allt vi har önskat oss. Samtidigt, du vet, när man nästan ser på barn som något exotiskt, för man har inte sett andras barn. Så jag kände mig nästan så här, lite läskig, som bara, wow. Alltså, jag tyckte det var helt otroligt. Sen på kvällen sa Bell så här, men mamma, du sa ju typ att alla kunde få stanna hur länge de vill och komma och gå hur de vill. Jag förstod ju desperat jag hade framstått. Det
låtit. Oh, nej.
Jag bara, you can stay wherever you want, like. Nej. Alltså jag var så psycho, mamman. Så glad att se barn. Ja.
Men också jobbigt, det förstår du. Dag tre och det står någon i din kyl och börjar rota runt där. Det är ju panik.
Nej, men jag vet att det kan ju bli lite där du berättar om i somras, den barningen. Ja. Men just nu... Alltså det är ju, när jag ser barn som kommer in till min dotter, jag blir så lycklig. Alltså, man blir det. Ja. Men jag ska bara berätta klart ut. Så att då flyttade vi in och det här hände och den här tjejen var här och lekte hela dagen, vilket var perfekt för vi hade ju så mycket att plocka upp. Sen så hade vi en liten balkong här, så typ vid 10-11 tiden så satte jag och Sigge på balkongen och bara... Shit, liksom, we did it. Det är skönt, vi har landat. Även om vi har massa att packa upp. Skålade. Och skulle då få krypa ner sängen i rena lakan. I ens egen säng som också man inte haft på jättemånga månader. Hade precis lagt oss första kvällen i huset. Och vad hände då, Jenny? Go, 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 go!
Ja, just det. Ja. Det var då det hände.
Det var vår första natt här. Ja.
Riktiga jordbävning.
Då kom den största jordbävningen jag någonsin har känt. Du har ju bott här i 12 år, men jag har aldrig känt en jordbävning som kände så mycket.
Jag har känt några stycken, men den pågick i ganska länge, 20 sekunder.
Den pågick länge och den var runt här under, eller närheten i alla fall någonstans. Jag vet inte vart
centrum. Ja, den var här ute i San Bernardino, så den är ganska... Ja, den var east side. Nej, vi vaknade. Jag var vaken... För Zev kom hem, han hade varit hos en kompis, så han kom hem lite senare. Så han väckte mig och vi låg uppe och pratade lite. Och så plötsligt, det var nästan, alltså man kände ju den såklart för hela huset skakade. Men utöver att det skakade så lät det också. Jag skulle nästan vilja likna det vid, du vet när man åker färja.
Ja,
precis
exakt.
När de bromsar inför att de ska lägga till. När hela båten börjar skaka och det bara låter hela båten.
Jag tyckte det var
jätteobehagligt,
Jenny. Jag har aldrig känt det ju.
Och jag var så här, ja, nu är det jordbävning. Man var först var vi nog tysta i ett par sekunder. Och så förstod man, ja, men nu är det jordbävning. Och så säger Säv bara, it's happening, it's happening, go, 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 go. Och det var också så här, som att det var någon så här, vad ska jag, vart ska jag? Ja, vad ska hända? Men vi sprang, för barnens rum är ju precis utanför, så vi sprang bara in och hoppade ner i sängen med dem.
Åh, gud, och de måste ju sovit, för klockan var ju 12.
De sov, och de vaknade inte ens, trots att vi låg i sängarna där så vaknade de inte. Men
vad
om
fint
dem.
Då att Seven då, go, go, go till dem. Ja. Alltså spring. Ja. Han var redo.
Ja, men också, han var ju så redo. Men han har varit med om betydligt fler jordbävningar än vad jag har varit.
Han är i Kalifornien.
Men det är ju också, det var, men det var ju också så här, som han sa, han bara, men det är väl klart att den stora skulle komma nu, för det är ju det man tänker.
Ja,
det är klart
ja,
den
ja,
stora kommer komma nu också.
Man tänkte ju när man såhär, 1, 2, 3, 4, det här höll på nästan i 15 sekunder, eller i alla fall 12.
20 sekunder, 20 sekunder
ja, tror jag var det på det? Shit. För då kände jag också, nej men nu kommer det big one. Alltså vi hann ju säga det, så jag bara, okej, nu händer det. Jag bara, men vad ska vi?
Precis flyttat in i huset, bara, åh vad härligt, tänk och det här bara rasade.
Nej men du förstår ju. Och så sprang vår son upp, vi egoistiska, inte go 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 ner det, för vi visste knappt vilka rum folk bor i. Vi hade ju liksom precis flyttat in. Ja. Så han kom upp och bara, det är jordbävning. Vi bara, men det är lugnt. Det är lugnt, tror jag.
Ja, men man ska ju egentligen inte springa runt. Alltså så här, man ska stanna i sitt rum.
Man ska till och med stanna i sin säng, eller?
Ja, man ska till och med stanna i sin säng, eller om man lägger sig precis bredvid sängen så att man liksom med ryggen mot sängen. Men man ska inte upp och springa runt egentligen. Men nu är det så nära till barnens rum, och det är klart, det blir liksom instinkten är bara rakt in till dem.
Ja, oh, gud. Men det kommer man inte glömma. Inflyttningsnatten, jordbävning. Ja, det summerar ju hela liksom veckan här.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Dagen innan den här jordbävningen då, på tal om alla lager av oro man har. Ja. Så dog alltså Ruth Bader Ginsburg.
Ja, HD-domare. Ja, de flesta känner ju till henne såklart. Som har varit väldigt viktig för kvinnliga. Som en feministisk ikon främst måste jag väl säga. För hon är den som har påpekat hur man måste ändra i grundlagen, för diskriminering sker varje dag. Och det har hon ju vikt hela sitt liv till. Och sen var det väl Clinton som var med och röstade in henne för, jag vet inte om det var 20 år sedan eller hur länge hon suttit.
Ja, det var länge sedan han satt.
Hon har suttit på sin post i högsta domstolen väldigt, väldigt länge och har gjort väldigt mycket viktiga lagförändringar och varit en väldigt aktiv person på alla sätt och vis. Jag vet inte, såg du den där dokumentären för något år sedan om henne eller?
Nej, det gjorde jag inte, men jag har gjort dokumentärer och filmer och allt möjligt. Jag tyckte det var roligt, alltså roligt är ju också så här lite, är det inte någonting också irriterande med när alla ska lägga ut henne på Instagram? Jag känner som att folk vet, folk som filmen, eller är det inte något man ska vara med i? Det är nästan för eller?
Nej, det är en sekt. Nej, men jag vet inte, jag tror att jag blev så berörd när jag såg då den här dokumentären om henne och såg hur hon och hennes man Marty, var unga jurister, blev kära och hur hon har kämpat. Och när han gick och la sig på kvällarna så var hon tvungen att jobba dubbelt så hårt och satt och knackade på sin dator och försökte liksom både kämpa mot sexismen och för att folk skulle lyssna på henne, samtidigt som hon försökte lösa liksom extremt svåra juridiska frågor. Och hon kom ju genom hela bruset, tror jag, genom att hon hittade ett fall där det var en man som blivit diskriminerad på grund av sitt kön. Och på så sätt öppnade hon upp debatten om könsdiskriminering. Jag tror att han inte hade fått ut pengar fast han var en ensamstående pappa. Men det fanns inget grundlag skyddat för honom att få ut det. Och då pekade hon på att, detta är ju inte klokt, det är för att han är man och så ska det ju inte vara. Vilket öppnade upp att man då sen kunde prata om allt sjukt som sker för kvinnor och kvinnor som är hemma och så vidare. Mm. Så att hon var ju väldigt smart att hon sa ju i den här dokumentären att jag insåg att vill jag ha en förändring på all orättvisa jag ser så måste jag göra det via lagen. Mm. Så att hon har ju verkligen gått in och varit en hjälte. Så jag fattar, det är ju lite löjligt nu, alla lägger ut. Jag fick chans att lägga ut min fina tote bag.
Ja, härligt. Men nu tänker jag, för en annan sak jag verkligen har tänkt på är ju den här kragen hon alltid hade. Hon hade ju olika kragar som var väldigt snygga, smycken som var kragar också. Det kommer att bli den nya nu då, Ruth-kragen.
Ja, just det, exakt.
Inte helt olikt knytblusen.
Knytblusen, precis. Man får hedra henne.
Ja, det obehagliga är väl att Trump nu då säger att han ska komma ut med kandidater till helgen. Han har sagt att det ska bli en kvinna som ska ersätta henne. Men absolut då en republikan kommer det att vara, en konservativ. Mm. Och det är ju det som är så extremt skrämmande.
Ja, det är jätteskrämmande.
Hennes sista ord var ju att hon inte ville att hennes plats skulle fyllas för en efter presidentvalet, så att det möjligtvis skulle kunna vara Biden som bestämde då. För vad som är att de är 9 stycken
förstår
domare.
Förstår du vad hon har försökt att hålla sig vid liv, Jenny? För hon vet att det är 8 veckor har kämpat kvar till valen.
Hon har kämpat.
Man vet ju också att den Trump nu utser kommer sitta på livstid. Ja. Så hennes enda önskan är ju då att det måste komma in en demokrat, för det blir otroligt...
Men för att förklara vad det är, så är det alltså 9 stycken domare som sitter och beslutar om alltså alla grundlagar och alla prövningar. Mm. Det är de som liksom bestämmer hur saker och ting ska vara.
Vapenlagar, abortlagar.
Och då är det 5 stycken konservativa har det varit, och så har det varit 4 demokrater. Ruth var en av dem. Och när hon försvinner så kommer det då plötsligt att bli 6 versus 3. Så de har ju inte samma möjlighet att stå emot olika saker. Då börjar man ju prata om alla möjliga så här fruktansvärda saker som man tänker bara är en valfråga, så som abort, att göra abort illegalt och sådär, som alltid är någonting som republikanerna ska diskutera då, för att de vill locka alla religiösa eller kristna liksom väljare och så vidare. Men det här kan ju faktiskt bli verklighet nu, och det är ju det man pratar om i och med att det här har bubblat de senaste åren.
Nej, men det är det man känner också liksom, även då, vill låt säga att Trump förlorar valet och men han hinner tillsätta den här platsen och ge den till en republikan, vilket gör ju också, vilket är stor, det är därför folk vädjar till honom nu att du måste följa god sed att vänta och låta folket få bestämma efter valet är klart. För det, har ju, det är så det ser ut. Men han bryr sig ju inte om sånt. Så det är klart att han kommer sätta in någon här. För det gör ju att de kommer kunna kontrollera liksom, högsta domstolen även om Biden vinner. Vilket är, alltså det är så obehagligt som du säger. Det är otroligt obehagligt. Mm. Att ha några som sitter på en sån konservativ syn och har hand om hela grundlagen och veta att de har majoritet.
Go!
Nej, men jag läste också något inom, de kallar det för October Surprise, vet du vad det är?
Nej, nu låter det så obehagligt alltihop.
Det kan vara vad som helst.
Go.
Nej, men nu innan valet, eftersom valet är i november, så säger man att det brukar alltid ske någon oförutsedd händelse i oktober, the October Surprise. Och nu talar man om att det här då, att RBG nu, hennes död, nu är vi ju inte inne i oktober än, men, och det kom kanske inte som en överraskning, men att det ändå kan ha en väldigt stor inverkan på valet. För att detta kommer sätta fokus, så att man kommer glömma coronakrisen lite grann.
Det gynnar Trump på något sätt.
Det gynnar Trump, man glömmer klimathotet. Att detta kan gynna honom fram till valet. Så att det är så hemskt om hennes död, när hon har kämpat hela sitt liv för det här, blir det som gör att det tippar över. Och ger Trump en riktig makt. Alltså, är inte det märkligt?
Ja, det vore märkligt.
Så det är det October Surprise, något oväntat som sker i politiken, någon som liksom
som
får
vägarna
att täppa ut, som vänder allting. Vad sjukt om det skulle kunna vara, alltså om det blir så liksom.
Ja, det vore sorgligt.
Ja, en annan ikon när jag ska en kanske mer influencer-ikon. Den första influencern kallar man väl Paris Hilton. Såg du hennes dokumentär som kom ut nu?
Mm, jag gjorde det. Ja.
Paris. I feel like the whole world thinks they know me.
Sorry, I'm so used to like playing a character that it's like hard for me to like be normal.
No one really knows who I am.
I'm always putting on this facade or just like happy, perfect life.
Have fun. And you're happy?
Men vad tyckte du? Vad kände du?
Förutom det här fenomenet som såklart alla säger nu och som är inne, att det är dags att när man ska visa den riktiga bilden av någon, då måste den berätta om något fruktansvärt trauma och berätta att så här är det egentligen. Alltså, man är ju lite trött på den här typen av sätt att tala på. Mm.
Ja, om man ska ändra sin image på något sätt, om man vill ha en massa medömka, en massa ömkan bara liksom.
Ja, alltså den här image, liksom varumärkestvättningen som ändå pågår, så känner man det här är lika mycket. För hon, det går ut på då är att hon har levt ett falskt liv, att vi känner inte henne, utan hon har en fake röst. Så i början när de filmade henne, hon bara, nej men jag vet inte ens hur jag ska prata för att jag är så van att visa min fake röst. Och det här är ju, jag är inte alls sån, utan jag är sån här. Så att allt blev ju mycket, mycket märkligt måste jag säga. Det kändes ju inte som att det här var hennes äkta jag och det andra var bara en roll då som hon har spelat. Även om Nej, det säkert är så, men ändå liksom.
Men alltså, jag tror säkert att det är så. Jag kan också känna med henne och tycka synd om henne. Mm. För att det är nog hemskt. Delvis det här med rösten var ju lite överdrivet. Så otroligt annorlunda var den ju inte. Den är lite mörkare.
Kaliforniska bebisrösten.
Men hon har ju säkert svårt att liksom gå in och ur roller. Det här är väl Isabella Löwengrip-fenomenet. Alltså, det kan man väl ändå känna, att inte riktigt veta vem man är. Man har levt i den där världen så länge så man vet inte när man ska kliva i rollen och kliva ur den.
Ja, nej, men det är klart att man förstår det pressen, men när man ser då hur det skildras, hon kommer från en av de rikaste familjerna, man vet ju knappt vad hon har gjort de senaste åren, men då visar det sig då att Paris tjänar då pengar på att vara DJ idag. Det var ju också så oklart om hon nu har vänt, då det var så ytligt. Hennes största mål nu var att hon skulle tjäna en miljard. Innan det ska hon inte ge sig. Det var oklart varför hon skulle göra det, men det skulle hon göra. Alltså det blev liksom så motsägelsefullt hela tiden, att det här skulle vi lära känna henne, och sen så är det ändå samma typ av porträtt hon ger.
Ja, plus att det också var så här, hon vill ändå, när de pratar om, hon vill inte ha barnen för att hon tycker det är mysigt att äta liksom superflingor i sängen på hela söndagarna i pyjamas. Alltså att hon fortfarande lever som ett barn.
Ja, hon var ju ett barn.
Ja.
Men hon, det var också det jag tyckte då, enda gången jag tyckte det brände till, det var lite på riktigt, det var när hon pratade om att hon blev väldigt, alltså såklart känd, hon har ju varit känd för hennes föräldrar, varit kända av Hilton och IH, men att hennes sextape när hon var 18 år, som var en av de första då som spriddes ut i media och all over. Hon berättar i alla fall själv, för alla har ju pratat om att självklart är det hon som gjorde det, och så blev hon ju världsberömd efter det. Mm. Men hon sa ju att hon var jättekär i den här killen och att de hade åkt till ett hotellrum. Roligt nog var det ju inte Hilton, utan det var ju typ, vad heter den andra kedjan?
Marriott.
Ja, typ. Det stod ju mest om att Hilton gjorde, alltså hon gjorde bort sig, att hon inte ens kunde hålla sextejpet in i sin egen hotellkedja. Parentes. Men i alla fall, då berättade hon att hon var jättekär i honom och att hon kände att hon, ja, men på tal om den här porrdebatten som pågår just nu, liksom unga tjejers krav på att vara till lags och liksom vara till för mannen på något sätt, att hon sa att hon var så kär i honom och han hade tagit fram kameran och typ, men kom igen, var inte tråkig liksom. Ingen kommer se det här. Och att sen spred han det och la ut den när de gjorde slut, eller när de bokade.
Alltså han verkar så stendum och vidrig, den här snubben. Man bara är så här, det är så sorgligt att, ja, nej. Hela historien,
ja, hela grejen, ja. Mm. Nej, men då sa hon ändå så här, hade det här varit efter MeToo, då hade ju liksom jag varit, inte ett offer, men folk hade lyssnat på mig, men jag blev ju en sån hora i det här. Alltså stämplad och känd, och det var jag som hade sålt mig själv på sex. och så vidare. Hon bara, så var verkligen inte fallet. Jag var helt förmjukad. Jag kände mig våldtagen liksom offentligt. Och sen klippte de ju in massa bilder då från Letterman och alla, du vet, stora talkshowsvärdar som såklart har sett den här filmen när hon då 18 år och skojar om det. Och egentligen, det är ju ganska grovt om man tänker.
Alltså så grovt, det skulle aldrig hända nu.
Förstår du? Nej, det skulle inte hända nu. Nej, men du vet, det är ju som Monica Lewinsky, att hon blir kallad för typ hora, fast egentligen vad har hänt?
Nej,
hon är en 18-årig praktikant som har blivit sexuellt uppvaktad av presidenten. Alltså, ja, en annan tid verkligen.
Ja, det är verkligen en annan tid.
Men du och jag pratar ju om det, för de ställer ju också några frågor där på slutet. Att hur känns det att vara den personen som satte den här influencerbollen i gungning och i rullning, säger man kanske? Mm. Alltså alla TikTok och idag, du vet, alla konton som kommer
det upp. Det måste jag ändå säga, när hon säger så här, hon bara, känner du dig ansvarig? Hon bara, det gör jag. Det är också att ta mycket, alltså, för ja, egentligen är hon väl en riktig narcissist såklart också. Ja. Det handlar ju bara om att synas och bli sedd och hur hon... Ja. Det är klart att det inte är hennes ansvar. Så var det väl inte, att det var hon som startade allting.
Nej, tidningen gjorde väl henne först. Det var väl där paparazzin föddes på riktigt liksom. Mm. Och gjorde väl henne till en influencer mer än... Alltså du vet, på den tiden alla ville ha de här låga jeansen och vad var hon hade, hot couture. Vet du det? De här rosa...
Ja, just det, Juicy Couture.
Ja, just det. Juicy Couture, eller dräkterna eller vad fan. Jag vet inte, det kändes väldigt tidsenligt att hon då skulle göra den här... Alla gör ju en sån film nu idag. Det är den nya sextapen.
Ja, men för att också... Ja, men precis, för att förnya sig och kännas mer liksom fräsch och modern på något sätt också. Mm. Ja, men värt att se ändå, för det är ändå någon sorts... alltså det är ju någonting som har format popkulturen.
Ja, men verkligen. Man måste ju ändå se den. Man vill se den. Ja, men Jenny, det är så otroligt kul att det är vårt år och att du är här med mig fortfarande.
Ja, men vi ska ha världens bästa år nu. Så är det. Nu gasar vi. Underbart. Och alltså, tänk att vi har gjort ett år. Det ska bli fantastiskt med ännu ett år tillsammans.
Ja, det ska det. Mm. Ja, och glöm inte att följa oss på Keeping Up med Jenny Malin. Vi kommer ta ett riktigt kliv där och visa massa roliga grejer och bilder och satsa ännu mer på den i år.
Och ställ lite frågor där. Alltså, är det någonting ni vill att vi ska prata mer om som ni saknar eller som ni undrar mer om som vi borde utveckla? DM oss eller skriv i kommentarsfältet. Det är jättekul.
Gör det. Och så ses vi nästa vecka, Jenny, och snart kommer inbjudan för inflyttningsfesten, så får du komma och kika här.
Spännande.
Ja. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss puss.
Kring, puss puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.